Ja, hörni, vi har så andäktigt och fin julgudstjänst. Och jag kommer att predika ett väldigt andäktigt julbudskap. Fiat lux, var det ljus. Vi lever ju i väldigt spännande tider. Och jag tycker att du och jag behöver verkligen nu söka oss nära Jesus Kristus. Det är ju en förberedelsetid som jag upplever det inför vad som komma skall. Och det är oerhört viktigt att vi är väl förberedda för tider som kommer. Och vi har ju talat om det här i olika skeden här i församlingen under hösten. Och Gud håller på och skakar världen. Han skakar världen finansiellt, han skakar världen på många olika områden egentligen. För att han vill ha kontakt. Och det är ju det behöver ju ske någonting i våra samhällen för helt enkelt att Gud ska komma till. För att människor ska börja fråga efter Herren. Och i Island, som ni väl känner till, så har ju den ekonomiska krisen slagit till väldigt hårt. Och räntorna och allt som präglar den här har varit det stabila under många år, så har farit riktigt uppåt väggarna, och det har blivit problem med lån och sånt. Man har lånat och bankerna har gått omkull etc. etc. Men vad som har skett på Island som ett resultat av det här, när det har skakat och när den här ekonomiska tryggheten har rubbats, är att människor söker sig till kyrkorna. Det är en andlig väckelse, en andlig hunger, besökelsetid som har kommit över Island. Och kanske det är en bild av det som kanske är också i vårt eget land. Och jag skulle vilja idag, när vi koncentrerar oss kring Guds ord, att vi skulle börja läsa Amos kapitel 9. Amos är en av de små profeterna. Jag ska ta ut en vers. Eller några verser. Amos kapitel 9. Och vers 11 läser jag framåt. Ska vi komma in i det här med vår egen tid. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet. Jag ska bygga upp den som i forna dagar, så att det kan ta i besittning vad som är kvar av Edom. Och av alla hedna folk över mitt namn har nämnts, säger Herren, han som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folks Israels fångenskap. De ska bygga upp sina ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta dess frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har givit dem, säger Herren, din Gud. Det här är ett löfte till Israel i första hand. Om upprättelse. Men jag tänker på vers 13. Dagar ska komma då plöjaren ska följa skördemannen i spåren. Och druvtramparen såningsmannen. Och det här är också en profetia om Davids fallna hydda. Hur Gud ska upprätta hedna folken. Hur det ska bli en upprättelse också här på jorden. Och vad vi ser då är att det sker ett skakande och en turbulens i världen. Där det mesta kommer att rubbas och skakas och på något sätt mista sin givna förutsedda bana. Det är som med oljepriser som har ramlat på en gång och räntor och allt far upp och ner och hit och dit. Jag tror det kommer att bli en verklighet framöver för oss. Vi får bara leva med det. Men parallellt med det här så kommer Gud att upprätta. Han kommer att göra någonting i sin församling. Han kommer att röra vid hedna folken, vid dig och vid mig. Och jag vill här inför julen tala om skördetid. Och jag vet inte egentligen om det kanske nu är en så passande jultext. Men när jag tänker på julen så handlar det ju verkligen i första hand om frälsning. Är det inte det som är själva julens kärna? Det är frälsning att Gud sände sin son till världen för att frälsa världen. Att Gud själv föddes i ett stall och växte upp och tog världens synd. Och det är frälsning. Och den här frälsningsbudskapet, det kommer att predikas över hela världen. Och det predikas i länder, i nationer som har varit stängda. Det predikas i länder där man har hört det om och om igen. Och det här ska gå ända till jordens yttersta gräns. Och när evangelium om riket, om Jesus, om denna frälsning har blivit predikat överallt, då kommer ju Gud igen. Då kommer Jesus på himlens skya tillbaka. Och det blir ju en verklig underbar julafton. Det är den bästa gåvan vi kan uppleva. Och jag har känt under den senaste tiden, jag vill vara ärlig med er och uppleva det, att det har varit en ganska kampfylld tid också för mig själv. Jag tycker det har varit svårt att uppleva liksom en innerlig Guds kontakt. Det har varit turbulent i anden. Många av er nickar här. Jag vet inte om det är bara jag som har känt som om man har varit i någon sorts andlig tunnel. Det kan ju vara tider av besökelse då man upplever att himlen är öppen. Men så finns det tider när man upplever att det är lite mörkare och dystrare. Och vi bor ju i en del av världen som är väldigt mörk. Solen var framme idag 10 minuter. Jag sa att Magdalena, senast jag såg solen var den 13 december. 2 timmar på Lucia-dagen. Så det här är ju vår vardag. Så vi behöver liksom verkligen hitta liksom ljuset. Världens ljus. Men i allt detta så är det viktigt nu. Vi går alla in i en jultid med mycket förväntningar. För många är julen en tuff tid. Då också djävulen knackar på dörren. Det är både en besökelsetid men också en tuff prövning för många. När man strider i hemmen och där det blir besvikelser och det blir människor är trötta efter en hel höst. Och så har man lite ledigt och så börjar det stridigheterna. Och det kan få väldigt oanade konsekvenser i många hem och hus. Det här är en verklighet av julen som vi på något sätt behöver hela tiden vara på vår vakt med. Att vi lever med våra andliga antenner uppe. Att vi är andligt klarsynta. Ser när frestelser, när prövningar kommer. Så att vi inte faller i alla gropar. Inte sant? Vi undgår inte de här prövningarna. De här tuffa tiderna. Och den berättelse som jag har haft för mig. Kanske den senaste veckan. Handlar om Abraham. När Abraham fick tilltalet av Gud. Att gå till Moriaberg med Isak. Gud sa du ska offra Isak din son. Och Abraham packade väskan, tog med Isak och 2 hjälpredor. Och påbörjade färden till Moriaberg. Det står i Bibeln att det tog 3 dagar innan han kom fram till berget. Och så började klättringen. Det är inte så jättehögt Moriaberg, men det tar ju ett tag att ta sig upp dit. Speciellt om man har veden med. Så att Isak bar veden. Och på färden upp så frågar Isak av sin far att hur är det far? Att var är offret? Var är offret? Så säger pappa Abraham säger att det är så att Herren utser offret. Att var inte orolig. Och de börjar rada vedträna på altaret. Så binder han fast sin egen son på det här offeraltaret. Och ta kniven, dolken. Och det är en väldigt hemsk bild som är svårt tolkad på många sätt. Att en kärleksfull Gud skulle begära ett människooffer. Det är ju inte det handlar om. Men han prövade ju Abrahams lydnad. Och när Abraham står med kniven i högsta hugg. Så hör han Gud tala. Abraham. det räcker. Det räcker, det räcker. Och när han ser åt sidan så ser han en bock som har fastnat med hornen i ett buskage. Och där var offret. Och det här är ju en stark bild hur Gud offrar sin egen son. Det här fullbordades i det nya förbundet genom Jesus Kristus. Hur Jesus som var det oskyldiga offerlammet blev offrad för hela världens synd. Men ja, det finns ju flera dimensioner i det här med offret och Abraham. Hur han var, Gud prövade ju Abraham på det mest känsliga området i hela hans liv. Han tvingades gå med sin egen son, löftes son, som de hade väntat på i 25 år innan han föddes. Det mest kära och nära som han hade i sitt hjärta. Det var till och med Abraham beredd att lägga på altaret för att offra det för Gud. Man kan ju tänka, är Gud en sadist? Nej. Men det står att Gud har behag till lydnad mer än offer. Lydnad inför Gud. Lydnad att följa hans väg fast det ibland känns hårt. Lydnad att ändå gå Jesu väg fast man känner att ibland omständigheterna är emot. Att det är uppförsbacke. Det känns som om man är på väg till Moria berg. Men ändå gå lydnad en steg på en tung resa. Det kan hända att Gud just nu håller på att luttra sin församling. Det kan hända att det jag har personligen upplevt som en ganska tuff skolningstid. Just är det här att Herren prövar oss, våra hjärtan, om vi har Gud som vår Herre. Om det är så att Jesus ändå är Herre i våra liv. Är han bara läpparnas bekännelse för oss eller är han Herre och Konung? Det är en svår fråga för oss alla. Men vi kommer var och en så behöver vi gå den här vägen. Ibland. Och när du då kanske är beredd. Och riktigt när du har kapitulerat. Och dött bort från allt ditt eget. Du står med kniven i högsta hugg. Det du har mest kärt. Det du mest brinner för. Så då kommer Guds tilltal. Du har klarat provet. Nu vet jag att du älskar mig. Nu vet jag att du vill följa mig. Trots att du har upplevt tuffa tider. När det blir sån här turbulenta tider. Om vi säger så. Turbulenta tider. Då är det viktigt att vi ser den större bilden. Och när du går igenom prövningar. Då är det mycket viktigt att du ser lite längre. Varför lever jag? Varför ska jag stiga upp på morgonen om du ändå känner ibland att det kan vara ganska tungt? Om du upplever att du är prövad, vad är det då som är värt att ta dig till kyrkan för? Eller att ringa det här samtalet? Eller att gå den andra milen för någon annan? Att paketera julklapparna för alla andra? Fast du själv kanske känner att du också skulle behöva hjälp. Det kan ju vara en situation för många. Det är den stora bilden, visionen av att Gud gör någonting mycket större. Att en dag kommer himmelens Gud att samla alla folkslagen till sig och dra streck. En dag kommer Gud att döma nationen. Han kommer att samla alla folkslag. Din egen släkt, din egen familj, dina arbetskamrater. Alla kommer en dag att stå inför Guds tron. Inför Jesus kommer alla knän att böjas en dag. Det är den stora bilden du aldrig får glömma när du känner att du går igenom det här nålsögat. Då ska du veta att det lilla du har gjort, om det så skulle vara ett sms åt någon vän, det betyder någonting för evigheten. Att du har varit generös mot någon människa, gett evangeliet eller bara öppna upp julens gåva för någon. På riktigt, då har det betydelse. Det har betydelse för den eviga världen. Därför säger Hebreerbrevets författare att låt blicken vara på Jesus. Låt blicken fästas på honom. Se upp från alla bekymmer, från alla svårigheter och se på Kristus Jesus. Och det första som jag vill säga, jag har 4 punkter. Jag ska ta dem i ganska rask takt när det gäller skörd. För det finns olika stadier av skördetid som vi behöver på något sätt ta till oss och leva i. Hosea 10, vers 12, så står det så här. Så åt er i rättfärdighet. Skörda efter kärlekens bud. Bryt er ny mark. Det är tid att söka Herren till dess han kommer och lär er rättfärdighet. Tänk att du och jag kan spela en roll i Guds stora plan. Du kan vara med och bryta ny mark i ditt eget liv. Du kan vara med och inta nya områden för dig själv. Du behöver inte bli en passiv människa, en passiv kyrkobesökare. Du kan kliva ut och spela en roll i en mycket, mycket vidare plan. Kanske många tänker just nu att du har några julklappar oköpta. Vad ska jag ge åt den? Hur ska jag hinna föra ut jultidningen åt grannen? Eller? Men när du har tid för reflektion, hoppas du har tid för reflektion, fundera över din plats i den större bilden. I detta stora, underbara arbete att bärga in Guds stora skörd över hela världen. För ende tiden är skördetiden. Och nu ska vi zooma in det här, vad du kan göra helt praktiskt. Det första jag vill säga är att vi ska föredla eller bruka jorden. Bruka vår egen jordmån. Bryta ny mark. Det handlar om att bryta ny mark i våra egna hjärtan. Det är det första, att bryta ny mark i vårt eget liv. Kultivera. Kommer ihåg när jag växte upp? Jag var yngre. Jag var i yngre tonåren, kanske barn ännu. Så var jag mycket med mina farföräldrar, farmor och farfar ute i Oxganga på deras sommarställe. Och när jag kom dit så var det alltid som att komma till ett paradis. Min farfar var ju en riktig trädgårdsmästare. Det var alltid ordning och reda. Kom in i livet så var allt på sin plats, väldigt pedantisk. Gräsmattan var fint klippt, diken var dikade raka. Och det var inga ogräs och det var klippta buskar och det var rosor i långa rader och det var alla sorter. Men jag vet ju det också, då man var där några veckor, några månader på gården. Så var det ändå så att farfar steg upp väldigt tidigt på morgonen. 6:30 så var han ut redan i trädgården. Han jobbade och klippte och grävde och hade skottkärran fram. Och på sena kvällen samma sak. På dagen var lite mat emellan. Men på dagen så var det också någon sysselsättning. Höll på hela tiden. Ska du kunna ha en vacker trädgård så krävs det lite arbete. Det kommer ju inte av sig själv. Vi var i Israel här nu i maj. Så var vi till Tiberia. Så där finns ju ett sån här, jag vet inte vad det är för ett märkligt tempel. Men det är en sån här avgudatempel. Någon religion. Man står upp där på berget och ser ner över Tiberias och hela bukten. Så finns ju en av de mest fantastiska trädgårdar man kan se. Blommor av alla dess slag. Buskar och färger och nyanser. Det var någon timme på dagen då turisterna är där och knäpper. Som det är fritt. Men däremellan bara kryllade av trädgårdsmästare. Som där och klipper och fixar och opinion. Det krävs någonting att hålla trädgården i ordning. Det krävs mycket arbete att kultivera sitt liv. Att bevara och bruka jorden. Och jag skulle säga när vi talar om skörd och människor i din och min omgivning. så har de nog hört väldigt mycket av evangelium. Och jag skulle vilja läsa Matteus 13 i det sammanhanget, för vi ska uppehålla oss där några verser. Matteus 13, jag läser vers 14. På dem uppfylls Jesajas profetia. Det här kunde kanske vara en vanlig finlandssvensk eller en finne eller en, kan vara en afrikan. Även om ni hör ska ni inte förstå, och även om ni ser ska ni inte se. Till detta folks hjärta är förstockat, det hör illa med sina öron. Och det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen. Eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Att bryta ny mark, att bruka och bevara jorden handlar om ditt hjärta och mitt hjärta. Det som skiljer människor åt, separerar. Det är just hjärtats hårdhet, hjärtats förstockelse, att man inte ser. Det finns så många människor under julen som hör evangelium. Jag satt på en julfest här i både torsdag och fredag kväll, skoljulfest. Men någon av de här kvällarna så var det ett julprogram och barnen sjöng Messias, Messias, och det var halleluja och jag räckte rygga till. Alla knän ska böja sig för Jesus som Herre. En stark julsång. Jag tänkte att det här är helt fantastiskt. Och jag slöt mina ögon och bad en bön. Herre, låt nu folk verkligen höra. Förstå det här. Att man kan sjunga julsånger om Jesus som konung, Messias. Som världens frälsare. Men ändå förstår man ju inte vad det här betyder. Att han verkligen är det. Och det handlar om vår själs eviga tillstånd. Man kan gå evigt förlorad men ändå ha sjungit dessa julsånger med evangelium hela sitt liv. Vad är det då som är problemet? Jo, det är förstockelsen. Detta filter som gör att folk hör men de ändå inte hör. Och det är en andlig sak. Och därför så är det min uppgift i människors liv att försöka bearbeta hjärtats jordmån. Också hos dig själv men också hos dina nära och kära. De som du nu träffar. Kanske över julhelgen. För nu är du ett redskap för Gud. Att sätta dig ner och diskutera och be för människor. För att den här jordmånen som finns i folksjälen, den behöver bearbetas. För att Gud kommer att sända skörd. Det är jag helt övertygad om. Det blir en tid av skörd. Också i vårt land. Säg amen på det. Låt det skaka lite till. Låt människor få det lite svårare. Jag tror inte att Gud kommer att hålla bort sin hand. Och svara på alla böner om ekonomisk välstånd. Jag tror att han har bestämt nu att rubba den här välfärden. Och låta oss uppleva lite prövningar. Så att Gud får tala. Läs vers 18 i Matteus 13. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycka bort det som blivit sått i hans hjärta. Och det är sådden vid vägen. Och så kommer det på den steniga marken. Och sen kommer tislarna av törnen. Och det andra jag vill säga är att vi behöver så ut Guds ord. Att så Guds levande ord. Vi behöver bearbeta jordmånen. Sen ska det också sås ner frön. Det hör till själva skördeprocessen. Det ska sås ner. Och jag har träffat människor. Jag fick ett brev för några år sedan. Jag har säkert vittnat om det. Det var en militärkamrat till mig som skrev ett brev 10 år efter vi gick ut militären. Jag tror det var 10. Så kom brevet i postlådan. Så skrev han så här, att nu har det som du sådde in burit frukt. Nu har jag blivit frälst. 10 år efteråt. Han är en av mina goda vänner idag. härligt frälst fortfarande, gift och har barn och aktiv levande Kristi lärjunge. Men nu har sådden verkat. Det räcker kanske med ett bibelord. Det räcker med ett ord av uppmuntran, någonting som du lägger ner i en människas liv i rätt ögonblick. Och det här börjar gro. Det börjar snurra. Det är som en skiva som sätts på. Och den stannar inte. För att den heliga ande samverkar alltid med ordet. Ordet skall sås. Och nu har vi sått mycket av ordet. Så ibland räcker det inte bara kanske med bön och ordet. Det tredje jag vill säga, det är från första Korinthierbrevet 3 och vers 6. Det står att Paulus säger, jag var den som planterade. Apollos vattnade, men Gud gav växten. Jag skulle säga, det tredje i själva skördeprocessen, det är vattnandet. Det är vattnandet, att vi är där och vattnar. Vad är vattnandet? Jag tycker eller tror eller önskar att det skulle vara kärleken. Det är de här kärleksgärningarna vi gör. För när du har talat med en människa om Jesus, när du har gett ut ditt vittnesbörd och när du kanske har bett för en människa, det kan vara en släkting som du kämpar med, så då behöver det vattnas. Det är inte alltid läge att bara predika och tala och tala och predika och predika. Utan börja vattna. Låt kärleken visas i goda gärningar. Låt kärleken som du har till Gud visa sig i goda gärningar. Jag tänker på ett ord som står i första Petrus brev. Det står så här i kapitel 3, vers 1. På samma sätt ska ni hustrur underordna era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Du kan vinna människor utan ord genom att visa hur gudfruktigt och rent du lever. Genom att betjäna människor, genom att samla glödande kol på människors huvud. Det finns ju ett sånt ställe i Romarbrevet. Att samla glödande kol. Göra kärleksgärningar. Och till slut så smälter det ner. Låt kärleken visa sig i goda gärningar. Och där tror jag nämligen att vårt julprojekt, God Jul Vasa, hjälpen, det är ett vattnande. Det kan vara människor som har hört evangelium många gånger. Många ber kanske i sin nöd. Men att få denna villkorslösa kärlek bevisat för sig, det kan leda människor till evigt liv. Det hoppas jag. Tänk om någon människa en dag kommer och säger, när du kommer hem till Jesus, så kommer någon och säger, Tanja, på grund av att du var beredd och satsa i detta julprojekt, all tid, all kraft, så är jag frälst. På grund av en enkel gåva så kan du rädda liv. Genom en enkel insats så kan det betyda någonting. Det ska, jorden ska bearbetas genom bön, sen genom att vi sår ordet, sen ska det vattnas. Sen kommer skörd. Och det är en handling av Guds hand. Det står att Gud ger växten. Det var någon som sa så här, som hade varit på ett evangelisationsseminarium. Att det tar 25 presentationer av evangeliet innan en människa gensvarar. 25. Så det kan hända att du behöver gå en runda till. Skördetid och tålamod hänger ihop. Jag ska läsa en vers här ännu. Jakob 5 och vers 7. Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer. Se hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd. Tills den får höstregn och vårregn. Var också ni tåliga och styrk era hjärtan, till Herrens ankomst är nära. Jordbrukaren går omkring och säger, han väntar på vårregn och höstregn. Och när han har sått på våren så kommer vårregnet. Det är det första som får dig att börja gro. Och det kan hända att du får vara ett vårregn för någon människa. Men det kan också hända att du får vara ett höstregn. För vi har olika funktioner. Paulus han planterar, Apollos han vattnar och Gud ger växten. Så be att också en sån här jultid, när du träffar människor, att du får så ord, frön. Att du får ge en uppmuntran, du får om möjligt med ditt liv visa på konungarnas konung och på det eviga livet i Jesus Kristus. Frälsning, frälsning, frälsning. Sen står det i Matteus 3:13. Men en del föll i god jord och bar frukt. 100-falt, 60-falt och 30-falt. Och det här är det sista stadiet på något sätt i en sån här skördeprocess. När du verkligen får vara med och föra en människa in i Guds rike. Och då slutar inte arbetet, utan då börjar en annan resa. Och vi behöver verkligen föra individer hela vägen fram. Frälsning är ingen ändstation, utan det är en början. Men det är väldigt viktigt att vi lever med detta fokus hela tiden. Att vi är själavinnare. Vi ska vinna själar för evigheten. Jag kan säga att vårt liv och vår ytlighet i västvärlden, tyvärr, jag hoppas att Gud kommer att döma den. Jag hoppas Gud kommer att gå till rätta med den ytliga kristna kyrkan som samlar på sig så mycket annat än det mest elementära av allt. Det finns, när man ser ut över hela det kyrkliga arbetet idag, över hela Finland, vi tar nu Finland. Det är mycket krimskrams. Det är mycket kultur, det är mycket traditioner, det är mycket saker som egentligen inte berör en människas liv för evigheten. Det är ett påhäng av människoverk på det som skulle vara den rena, äkta, heliga bruden. Och därför har jag valt faktiskt att fokusera idag här inför julen på just det här elementära. Kyrkan är till för människorna. För att ge evangelium, ge julen och hela frälsningsgåvan till världen. Det här är det perspektiv som vi ska ha när vi tänker framåt. När vi går igenom tuffa tider, när vi prövas, när vi luttras. Så är det för att vi ska bära mera frukt för Guds rike. En del bär 30-fald, andra 60, någon kanske 100-fald i frukt och skörd av ditt och mitt liv. Av det vi sår, av det vi lyckas förmedla. Fokusera på 1, 2 och 3. Det finns utrymme för mera kärlek, för mera omsorg. Ett julkort är kanske inte nog. Ta kontakt. Ta kontakt. Ring åt varandra. Umgås med varandra. Skördetid är inte ett enmansjobb. Eller två eller tre. Utan det är hela kyrkans arbete. Vi ska be tillsammans. Sen ska vi avsluta mötet. Fader, jag tackar dig för att du verkligen vill beröra också den här församlingen just nu. Våra egna hjärtan. Här om det är någon som kanske upplever att vi har gått igenom tuffa tider. Luttringseld. så ber vi far att du inte på något sätt ska pröva någon över dess förmåga. Men jag ber Herre att du ska forma fram detta fokus i den tid vi lever i våra egna liv. Herre, om vi lever eller dör så är det för dig. Jag tackar dig Fader i himmelen att du vill välsigna var och en. Jag ber om öppnade dörrar inför denna jultid. Öppnade dörrar. Herre, till människor, nära, anhöriga, släkt och vänner. Jesus, som du söker just nu. Som du Herre knackar på hjärtas dörr. Jag tackar dig Herre att vi ska verkligen få uppleva en skördetid det kommande året. En tid av skörd där vi ska få vara med och döpa familjen. Vi ska få se hur människor blir döpta i den heliga ande. Jag ber dig far att du ger i varje människas bröst denna längtan och passion. Kunna sträcka sig in i de rum som behöver fyllas. Sträcka sig in, Herre, innanför skinnet på människor och fråga hur det verkligen står till. Jesus Kristus. Kori massivo andeleshu. Åh Jesus, Herre, jag ber att du ska etablera en lydnad i våra liv. När du talar så ska vi få gå. När du manar med din heliga ande så ska vi få agera. Jag ber dig far. Du skalar av allt det som är onödigt. Herre, låt oss leva med lätta packningar. Herre, där alla syndabördor, där allt från vårt tidigare liv. Herre, får sköljas iväg. Tack för den upprättelsens vind, Jesus. Jag ska bara blåsa igenom varje trädgård. Tack att du ska få ställa i ordning. Caparia doloria seprecheni oloronias. Jag blev väldigt berörd här i veckan. Jag läste. Hörde om ett dödsfall. En man som har vuxit upp. Har en troende mamma som är med i en församling. Knall och fall. Dör människa. Och jag fick en upplevelse i mitt hjärta. Vi har ju ingen garanti. Människor som lever nära dig har ju ingen garanti. En hjärtattack. När han var hämta posten. Och så var han ut i den. Fina rader i en ruta in memoriam om en människas liv här på jorden. Men ditt och mitt liv slutar inte med att vi läggs i en kista. En människas liv är inte slut för att man tar sitt sista andetag här på jorden. Utan vi är evighetsvarelser. Vi är kallade att leva med Jesus. Paulus säger, om jag lever eller dör så hör jag Kristus till. Jag kan säga, ditt första ansvar är dina egna barn, är dina egna nära och kära. Ibland förvånar jag mig över att troende människor är så försiktiga att tala med sina egna om Kristus, om det eviga livet. Man behöver inte vara ovis, men man behöver vara frimodig. Det finns ingen garanti. Vi var i England och hörde ett starkt vittnesbörd. Ken Gott, en pastor som berättade om sin bror. Han växte upp i ett pastorshem och det var hans andra Ken då, som var brodern, som var själv också pastor. Men hans egen brorsa så lämnade Gud och gick på villovägar, så beslöt de när de hade en familjeträff att be för denna brodern. Och far och mor och Ken Gott själv, han bad. Det kom en sån nöd över honom, så de bad ända tills de upplevde att nu var det igenom. Och vad som hände, brodern kom på ett möte, på ett riktigt väckelsemöte. Han har inte varit på möte på långa tider. Och så i slutet av det här mötet så folk ber starkt i hela lokalen och ber inför Guds ansikte i en väldig helighet. Så hör Ken någon som skriker så oerhört kolossalt i det här mötet. Jag uppfattar att de var ganska långt ifrån varandra och mycket folk på mötet. Så hör han hans bror som skriker ut sin nöd inför Guds ansikte. Och Gud kommer in och han blir härligt frälst. Han blir frälst i ett ögonblick på nytt och lämnar sitt liv åt Jesus. Men kampen och vägen dit var inte bara att få någon till möte, utan det var ett arbete i bönen. Det var ett såningsarbete. Jag hoppas du drömmer om det. Jag hoppas det är det du tänker på. Att du ber för dem som är nära dig. Det kan hända att alla dina barn tror på Jesus. Det finns ju andra som man kan ha nöd för. Som man kan be för. Koramashandele. Vi ska ställa oss upp här nu, tycker jag, i avslutningen. Och så ska vi be för våra nära och kära. Vi ska be om en skördetid. Och jag önskar att den här julen ska vara en skördetid. Man kan få läsa rapporter om att Gud har besökt julottor över hela Finland. Folk gråter vid altaret. Eller att ta emot Jesus i sina hem. Kring matbordet. Läs julevangeliet och be med era barn över julen. Ta fram Bibeln och så läser ni. Låt Jesus.